Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Stölden av kungens klocka. En serie av Monopol Media för Nådeo. Jag heter Marcus Morey Haldin.
Påstod ju också att han hade fått den i god tro. Det var ju ingen som trodde honom ett ögonblick.
En vacker dag så kommer någon och säger att jag är ägare och kan bevisa det, och då är det inte så roligt.
And instead of talking to him, they sent the police to him.
Secure our interest in a watch which is rightly ours.
Sista delen. En klocka som rättmätigen är vår. Vi har varit i Zürich och i Storbritannien. Hört om ett mord, ett dödsbo och två antikhandlare som båda vid en eller annan tidpunkt i historien varit ägare av Karl den XII:s ovärderliga klocka. Men den här serien närmar sig sitt slut. Och som man ofta gör i slutet så ska vi gå tillbaka till början. Och början är ju Barbro Bushell, chef eller egentligen överintendent på Livrustkammaren. Hon som fick det där telefonsamtalet från Mr. Moore i första avsnittet.
Jag satt här i det här rummet. Det ringde på telefonen och jag svarade, och då var det en man som presenterade sig som antikhandlare i London. Och han sa, jag har någonting som du vill ha. Och han nämnde en summa som han ville ha. Jag hade ju inga pengar. Museer är väldigt fattiga, särskilt de statliga. Ja, men du har ju så mycket silver i dina samlingar. Jag kan tänka mig ett byte.
Det är nu dags att höra vad som hände efter det där första samtalet. Hur gör man om man vill ha tillbaka en stulen klocka? Barbro Bushell är absolut ingen biroll i den här berättelsen. Tvärtom. Utan henne skulle inget av det här kommit fram i ljuset.
Hallå.
Hej.
Stig på.
Tack.
Hej.
Vi träffar henne på Livrustkammaren, som idag, precis som på 90-talet, ligger i en av flyglarna på Stockholms slott. Det är mer än 10 år sedan Barbro gick i pension, men när vi rör oss in genom museets kontor är det tydligt att hon inte är bortglömd.
Hej Barbro,
hej på dig.
Vad kul, jag hörde att du blev dålig förra veckan.
Jag gick i däck riktigt.
Ja.
Barbro pekar på en vägg fylld av inramade porträttmålningar.
Där uppe sitter jag.
Det är samband med att jag avgick, så det är ju från 2007.
Men nu så ska vi tillbaka till den mest dramatiska händelsen under hennes tid på Livrustkammaren. Tillbaka till 1998.
Här satt jag. Och den där borden var inte där. Jag hade ett väldigt vackert sånt här ellipsformat bord. Och med min stol här och några besöksstolar. Då hade jag ganska nyligen blivit utsedd till överintendent och chef för Livrustkammaren. Jag kom från Nordiska museet och hade blivit utsedd. Jag började 1 september 1997. Och den här händelsen som vi ska prata om, den drar ju igång på våren 1998. Så det var ett av de första stora händelserna som dök upp då.
För Barbro så var telefonsamtalet från Mr. Moore bara början på det som skulle utvecklas till ett hårt spel om pengar, prestige och framförallt Karl den XII:s klocka. Den som hon inte ens visste existerade innan samtalet. Men när hon förstod vilken klocka det faktiskt handlade om, en oersättlig symbol för den svenska stormaktstiden, så har hon såklart inget val. Hon måste få tillbaka den till Sverige.
Det började ju med att jag tog reda på vilken advokatfirma i Stockholm som skulle kunna hjälpa mig, som hade Londonkontor och förstod sig på såna här saker.
Efter att ha rådfrågat bland annat svenska ambassaden i London så väljer Barbro att anlita advokat Hans Bagner som är verksam i London och Stockholm.
Det var ju ovanligt och spännande uppdrag på sitt sätt.
Han minns när han fick samtalet.
Jag fick ett telefonsamtal från Barbro Bruchell som på den tiden var chef för Livrådskammaren. Och så berättade hon då om vad det handlade om, nämligen den här klockan som hade varit försvunnen under väldigt lång tid och som man nu hade fått spår på.
Han menar att det ur ett juridiskt perspektiv inte finns några egentliga tveksamheter om att Livrustkammaren är den riktiga ägaren av klockan. Det finns ju bara en klocka som den här i hela världen och den är ju dessutom märkt med museets samlingsnummer, fotodokumenterad och noggrant katalogiserad innan den försvann. Men i telefonsamtalet hade mannen som vi kallar Mr. Moore såklart hävdat att klockan lagligen var hans.
Det påstod ju också att han hade fått den i god tro. Det var ju ingen som trodde honom ett ögonblick. Och jag undrar om inte det hade blivit lite strängare lagstiftning eller om den kom sen. I alla fall så kunde man utnyttja det där.
För juristerna gäller det nu att agera snabbt och smart. Först måste man ta reda på all fakta. Och i bästa fall kan Livrustkammaren få tillbaka klockan, sin egen klocka, gratis. Men den möjligheten innebär också en strategisk risk. Om Mr. Moore skulle få reda på att Barbro Bruchell anlitat en advokatbyrå i ett försök att få tillbaka klockan, så skulle han ju kunna göra sig av med den så fort som möjligt. Alltså är det ingen som pratar med Mr. Moore i det här läget. Men det är bråttom. För även om den brittiska antikhandlaren inte vet vad som är på gång, så verkar han ju ändå ha för avsikt att sälja klockan till den som är villig att betala. Advokat Hans Bagner och hans kollegor samlar information och får reda på det vi vet. Att Mr. Moore köpt klockan av en schweizisk handlare som i sin tur köpt den på en offentlig auktion.
Klockan hade sålts på en offentlig auktion i Schweiz och schweizarna, till skillnad från praktiskt taget alla andra civiliserade länder, har utrymme för att man kan göra så kallade godtrosförvärv av föremål som säljs på auktion, vilket man inte kan göra i nästan något annat land.
Som vi har nämnt tidigare så är god tro en juridisk term som betyder att ägaren vid köpet inte har anledning att misstänka att föremålet varit stulet. Alltså tror eller förutsätter att den förra ägaren skaffat sig saken på laglig väg.
Och det är väl det man hävdar i det här fallet, att den första köparen var i god tro och då blir även den andra och tredje köparen i god tro.
Ond tro är motsatsen, alltså när man kommer fram till att någon köpt något som de borde ha förstått var stulet. Det är krångligt med juridik och när det gäller Karl den XII:s klocka så är det dessutom tre olika länder inblandade. Schweiz, Storbritannien och Sverige.
Alltså det var ju då kanske känt även bland kriminella men också bland de som jobbade i branschen som visste att ropa dem in det på en auktion så var det ett fullständigt förvärv som gav en skydd. Men däremot om man hade varit i ett annat land så hade man alltid kunnat befara att om man inte hade då gjort verkliga ordentliga undersökningar om ursprunget till föremålet så riskerar man ju att en vacker dag så kommer någon och säger att jag är ägare och kan bevisa det och då är det inte så roligt.
Traditionellt sett har köpare och säljare i Schweiz kunnat gömma sig bakom auktionshusens integritetsskydd. Ingen behöver ge sig till känna. I Schweiz är anonymitet en rättighet. Landet hade fram till 2005 lagar som innebar att den som köpt något i god tro, som sen visade sig vara stulet, satt säkert som ägare efter 5 år. Och god tro följde sedan med föremålet vid varje försäljning. Det var helt enkelt tryggt att handla med antikviteter i Schweiz. Risken för att av misstag köpa något stulet och åka dit för det fanns knappt. Och lika liten var risken för den som medvetet köpte och sålde stöldgods på den svarta eller grå marknaden. Martin Kines köp var, när det gjordes 1996, ett lagligt godtrosförvärv i Schweiz. Mr. Moores ägande av klockan prövades aldrig i domstol. Men eftersom köpet genomfördes i Schweiz så gäller i normalfallet Schweiz lagar och köpet räknas som godtrosförvärv i andra hand. Sedan dess har Schweiz lagar skrivits om. Men 1998 så kunde i alla fall Hans Bagner konstatera att man sannolikt skulle förlora en process om att upphäva godtrosförvärvet. Eftersom det skulle behöva göras i Kiners hemland.
Jag tror inte vi hade kunnat ha några framgångar med att gå vidare på den punkten. Därför att det var ändå ett auktionshus och det var en boutredningsman och allt det där. Så att jag kan förstå att man då kan hävda att det är ett riktigt godtrosförvärv.
Istället bestämmer sig Hans Bagner och Livrustkammaren för att gå en annan väg. När de fått fram all fakta och insett att det skulle bli svårt att få tillbaka klockan gratis, så blir nästa mål att få tillbaka den överhuvudtaget. Och gärna så billigt som möjligt. En dyr rättegång vill man undvika. Så Hans Bagner drar till med en sorts juridisk överraskningsmanöver. Och han gör det genom att vända sig till det brittiska rättsväsendet. Det är ju i England som Mr. Moore har sin verksamhet.
Det första vi gjorde var faktiskt att vi slängde in papperna till domstolen och sa att här är vad det handlar om och nu vill vi ha en freezing order på det här. Och sen så fick vi naturligtvis kontakt.
En freezing order innebär att en domstol beslutar att ägaren av det föremål som tvisten gäller inte har rätt att sälja eller flytta föremålet under en viss period eller fram tills dess att parterna kommit överens. Det svenska ordet är kvarstad och
den får man utan att man behöver höra motparten.
Orsaken till att den här typen av domar finns är såklart att saker har en tendens att försvinna när det blir konflikt om vem som faktiskt äger dem. The High Court of London bifaller i alla fall Hans Bagners begäran om frysning. Och det gör de alltså utan att Mr. Moore vet om det. Men det ska det snart bli ändring på. Domstolsbeslutet skickas med post samtidigt som advokaten och Barbro Bushell formulerar ett brev till den engelska antikhandlaren.
You will by now have been served with the order of the High Court prohibiting you from dealing with the watch. You will appreciate that we as a governmental authority had no option other than to take the steps that we have taken in order to secure our interest in a watch which is rightly ours.
Barbro Bushell läser ur en kopia av det fax som hon och Hans Bagner skickade till Mr. Moore.
However, we are prepared to have discussions with you in order to obtain the watch for the Royal Armoury. I would suggest that you contact Mr. Hans Bagner, our Swedish lawyer in London. Så det fick han som överraskning då. Först domen och sen det här. Vi kan ändå tänka oss att förhandla. Och han blev väldigt upprörd över det, kommer jag ihåg. Och det är klart, då var klockan på sätt och vis värdelös för honom om han inte kunde sälja den vidare.
Nej, men det är själva idén med det hela, att det ska göras med på alla konstens regler. Och det är klart att det upplevs som nästan som man är en brottsling. Så att det kan jag förstå att de blev upprörda. Och det var inte, något, så att, var inte primärsyftet med det hela, men det fick man bjuda på.
Du körde hårt mot hårt?
Ja. Det kan man säga. Det var enda sättet att komma igång i en förhandling.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Med tanke på hur nervös Mr. Moore och framförallt hans son advokaten blev av att vi kom dit och försökte få svar 20 år efter den här händelsen. Hur reagerar de då på slutet av 90-talet?
Han hade en byrå som var också väldigt aggressiv och hotfull. En byrå som jag kände till väl och som är känd för att vara liksom ganska bestämd och tuff att göra med.
Barbro fortsätter.
Men som jag minns det var det här kvarstaden, den var tidsbegränsad. Så då gällde ju att hitta en deal med honom inom tidsfristen.
Mr. Moore är inte alls villig att ge ifrån sig klockan gratis. Brittens motdrag kommer i en form av en faktura på 105 000 pund. Det är för sig en prissänkning på 45 000 pund jämfört med det första erbjudandet på telefon, men ändå.
Alltså det gäller ju att i det läget hålla god min, och även om jag visste att det skulle kosta pengar så skulle det kosta mindre pengar antagligen, därför att för dem var det ett pris att slippa en process, tidsutdräkt och andra osäkerhetsmoment. Och man vet aldrig, det kan finnas utrymme för överraskningar som gör att de förlorar en sån process.
Och i brist på Mr. Moores egna ord, han vill ju inte medverka i den här dokumentären, så får hans schweiziske vän Martin Kiener berätta brittens perspektiv på det som hände.
The Swedish asked the law firm, and first they wanted it for free. And he said, forget it, what are you talking about? Then they said, we give you 7,424 Swiss francs, the price which it costed in the sale.
Philip Schuller är alltså auktionshuset där Martin Kiener fyndade klockan från första början. Livrustkammaren vill alltså betala lika mycket som Kiener en gång köpte den för. 6 000 franc och lite kommission. Men Mr. Moore hade ju betalat mer när han köpte den av Kiener.
And he said, anyway, I paid 120,000 Swiss francs, you know. And then they said, okay, we give you 120,000 Swiss francs, I said. No, that's what I paid. I want my asking price. If you want it, it's yours. If not, forget it.
Nu börjar allt gå snabbt. Interpol kopplas in, och i och med det bestämmer sig brittisk polis för att gå in hos Mr. Moore och ta klockan i beslag.
And instead of talking to him, they sent the police to him. And police called him to come to the police station in London. And they investigated for 2 hours and they accused him for selling stolen goods. He was in a real bad situation and they didn't believe him. They said that if you pay 120,000 and you're asking 1.8 million Swedish crowns, you knew that it's stolen.
Att få besök av polisen är såklart det sista Mr. Moore vill. Och Martin Kiener, hans kollega, tycker att svenskarna gick över alla gränser.
Legally it was not theirs anymore, but even in Swedish law it was still theirs. There's no reason why not to behave friendly and try to arrange something. So he just stayed firm and he said, I want my price, I make a small discount and that's it, or I sell it.
På Livrustkammaren börjar nu Barbro Bushell undersöka möjligheten att köpa tillbaka klockan, trots att museet saknar egna pengar. Och det ger resultat. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går in med 70 000 pund. Det handlar om ungefär 910 000 kronor i dåtidens penningvärde. Och det ändrar situationen. I utbyte mot de pengarna får nu Livrustkammaren låna sin egen klocka till en utställning om Karl den XII och Peter den Store som ska hållas samma höst. Här kan vi ju påminna om att Mr. Moore alltså köpte klockan av Keener för motsvarande 600 000 kronor. Så om man hade nöjt sig med de här 910 000 kronorna från Wallenbergs stiftelse så hade han ju tjänat mer än en kvarts miljon kronor i den tidens penningvärde. Men det är inte tillräckligt för Mr. Moore. Inför lånet skrivs ett omfattande kontrakt. Självklart är det Mr. Moores son som håller i pennan. Och det är tuffa krav som ställs på museet. Livrustkammaren måste betala de resterande pengarna upp till summan 105 000 pund innan den 7 januari 1999. Annars ska klockan återlämnas till Mr. Moore och köpet återgå. Livrustkammaren måste även garantera att man inte ska nämna något alls om kvarstaden, alltså freezing ordern. Istället måste man utåt beskriva Mr. Moore som en generös donator. I kontraktet är det till och med ordagrant formulerat hur museet får uttrycka sig om det som hänt. The Royal Armoury would like to extend its gratitude to Mr. Moore of London for his generous donation and assistance in the acquisition. Dessutom statuerar kontraktet att var en klockan visas de närmaste 12 månaderna så måste det finnas med en skylt med texten "This watch was purchased with the generous donation of Mr. Moore of London." Till slut går Livrustkammaren med på kraven. I ett fax som Hans Bagner skickat till Barbro Bushell skriver han:
"Med hänsyn till hur besvärliga är och den text som finns i avtalet skulle jag vilja föreslå att vi tar bort beloppet i första raden och även låter andra meningen i tredje stycket utgå. Det är viktigt att den engelska översättningen innehåller orden assistance och generous donation." Alla är ju mer eller mindre besvärliga i såna här lägen. Men de var knepiga, det var de faktiskt. Ändrade sig och ibland var det ganska hopplöst.
Men även om kontraktet är skrivet och klockan finns i Sverige så är saken inte klar förrän hela summan är betald. Och när det närmar sig jul fattas fortfarande 35 000 pund. I ett brev så vädjar Barbro Bushell till Mr. Moore om att sänka priset, men får inget svar. En vecka innan deadline så skickar hon ytterligare ett brev med samma fråga. Den gången svarar Mr. Moores advokat genom att kontakta Hans Bagner med nya betalningskrav. Nu vänder sig Barbro Bushell till allmänheten i hopp om att få in mer donationer. Hon sätter in annonser i stora tidningar, blir intervjuad och så börjar pengarna komma in från olika håll. Till sist har Livrustkammaren samlat ihop hela summan. Klockan är permanent tillbaka på det museum som den stulits ifrån. Och antikhandlaren i London är 105 000 pund rikare. Vi berättar för Barbro Bushell att vi träffat Mr. Moore, men att han inte vill vara med i podden. Inte utmålas som en tjuv.
Det är klart, det är hans intresse. Han är väl rädd att han ska hamna i dåligt rykte. Hans antikhandel ska få någon stämpel på sig att man handlar med tjuvgods eller något sånt. Det kan man ju förstå. Jag skulle nog inte heller ställa upp kanske.
Ja, det är ju det här med prestigen. Det är viktigt att inte framstå som någon som rör sig i gränslandet mellan den vita och den svarta marknaden för konst och antikviteter. Mr. Moore visste att klockan han köpte av Keener var stulen från Livrustkammaren. Han visste också att Kines köp på auktionen var lagligt i Schweiz och att god tro gick vidare i andra hand. Men även om köpet klassats som ett köp i god tro enligt schweizisk lag så betyder ju inte det att man kan ringa det museum klockan stals ifrån och sälja tillbaka det till högsta möjliga pris. Du kanske minns vad Art Recovery-advokaten Chris Marinello sa.
Then if you call the museum back and say I'm not going to give it back to you unless you pay me a certain amount of money, you could be accused of extorting that museum.
Och säger Marinello, ännu värre blir det om man gör så här.
Look, if you don't pay us, we're just going to sell it to somebody in Russia or somebody in the south of France that won't ask any questions, you know. We know exactly where to go.
Skulle det som Moore gjorde kunna klassas som ett fall av utpressning? Kanske. Så här säger Keener.
And in fact he had a very important customer, Albert Chilbert, from the Chilbert, who had the Chilbert collection. At the time he was a very big property developer and owner in California, and he had money to spend. He bought tons of very good things, and he was interested in. I'd rather sell it to you than to the Swedish, because the Swedish, they are really nasty.
Det fanns andra intressenter. Han hade till och med erbjudande om det. Det var ju vad han sa till mig. Det trodde jag väl inte på allvar, men man visste ju inte säkert.
Om det är sant som Barbara Bushell och Martin Keene säger, att Mr. Moore hade en annan kund på gång i USA, eller att han åtminstone hotade med det, så verkar det rimligt att det hela skulle kunna klassas som utpressning med dagens lagar. Men det har som sagt aldrig prövats. Olivrus-kramaren drev inte fallet vidare till rätten. De betalar. Och i ett brev från Hans Bagner till Barbara Bushell skriver han: så har vi kommit till slutet. Karl den XII:s klocka ligger nu i sin monter. Men Livrus-kammaren gör en sista liten motståndshandling. Nedanför den moderna montern fanns aldrig någon skylt som sa att det var en donation från mannen vi kallar Mr. Moore. Vad än kontraktet sa. Och på Livrus-kammaren finns klockan än. Bredvid den ligger en uniform som kungen bar när han dog 1718. Och montern, ja, den är extremt svår och bryta sig in i.
Nu går vi och kollar på klockan, tycker jag. Nu känner jag mig riktigt sugen på att se den igen. Jag har hållit den i min hand, det har jag verkligen gjort. Ja, den är ju rätt stor, en sån här vanlig rova som gubbarna hade på magen för. Det har vi väl alla hållit i. Men den är ju ganska stor och den är rund i formen. Den är ju som ett känslan av ett stort ägg man håller i och ganska tung.
Men även om Karl den XII:s klocka är tillbaka så finns det saker i den här historien vi inte vet. Men det finns också saker som vi vet. Vi vet att klockan hittades i ett dödsbo hos en dömd antiktjuv som mördade sin fru och sen tog sitt eget liv. Vi vet att polisen sen missade att identifiera den helt uppenbart svenska 1700-talsklockan. Vi vet att auktionshusen tjänade stora summor kommission på försäljningen av stöldgodset som hittades hos Peter Wipplinger. Vi vet att schweizaren Martin Keener tjänade 600 000 kronor och att Mr. Moore i London tjänade 400 000 kronor på att äga klockan. Men det finns också saker vi inte kan säga helt säkert. Vem stal Karl den XII:s klocka till exempel? Var befann sig klockan mellan att den stals 1968 och att den dök upp nästan 20 år senare i Peter Wipplingers dödsbo? Vi vet att åtminstone 5 saker stulna från svenska museer inom loppet av 18 dagar i juli 1968 hittades i hans lönnrum. Vi vet att det är en del saker som pekar på att det var Peter Wipplinger som var direkt inblandad i stölderna. Vi vet att Peter Wipplinger på 70-talet utvisades från Sverige på grund av misstanke om konststöld. Och att han till och med dömdes i Danmark för samma brott. Vi kan inte med säkerhet säga att han passade in på signalementen som samlades in 1968. På de bilder vi har av Wipplinger stämmer hans ålder, hårfärg och längd i alla fall delvis. Men det är svårt att se om han hade en tydlig glipa mellan framtänderna som ett av signalementen löd. Men om det var han, vilka var det mer som var med i den liga som både tidningar och polis skrev om? Exakt hur har en kupp mot 15 svenska museer på 18 dagar sommaren 1968 ihop med ett dödsbo i Zürich? Peter Wipplinger är kanske den enda som har svaret. Du har lyssnat på Stölden av kungens klocka, en produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som gjort den här serien är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morey Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krok.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!